Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna ikväll till KUVs basafton för unga vuxna. Utsändningen är från Marian's Center på BYU:s skolområde i Provo. Den här andaktsstunden översätts till många språk för många unga vuxna över hela världen. Jag heter Ed Schollenberger och är president för Provos 13:e dag för unga ensamstående vuxna. Vi välkomnar president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, välkommen. Och är tacksamma att syster Uchtdorf är här med honom. President Uchtdorf presenteras senare i programmet som kvällens talare. Vi är glada att ha med oss andra generaltorteter och områdes 70, medlemmar av utbildningskommittén samt ämbetsmän från BYU. Dessutom är vi glada att på förhöjningen se andra administratorer för KUV och seminarieinstitut, förutom presidenter för prov och stavar för unga ensamstående vuxna och gifta elever med deras hustru. Vi påminner om att söndagen den 3 mars 2013 är äldste David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum talare vid KUVs brasafton. Vi inleder programmet med att kör och församling sjunger Kom, låt oss nu glädjas, nummer 3 i svenska psalmboken. Vi är glada för hjälpen från Kelsey Heyer som leder sången och Melanie Randall som ackompanjerar. Efter sången får vi inledningsbön av syster Jody Lainse.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we're so very
kära himmelske fader, vi är mycket tacksamma för den här möjligheten att samlas och höra din tjänares röst. Vi är tacksamma för profeten och hans apostlar. Vi ber dig välsigna oss ikväll med din ande, att han ska vara med oss. Att våra hjärtan och våra sinnen ska vara öppna för det du vill lära oss. Vi ber dig också välsigna dem som är på resa, att de ska göra det i säkerhet. Vi älskar dig och är tacksamma för dig, och vi säger i Jesu Kristi namn. Amen.
I kväll har vi med oss Orem LDS University Institute Choir, som sjunger Let Zion in Her Beauty Rise. De leds av Alan Matthews och ackompanjeras av Ellen Amatangelo. Efter musiken har vi nöjet att lyssna till president Ochtov. Efter president Ochtovs tal sjunger kören Kan hända ej upp på stormits hav. De leds av Ryan Eggett och ackompanjeras av Ellen Amatangelo. Avslutningsbön får vi sedan av Stephen Pierce. Nu har jag förmånen att presentera kvällens talare. President Ochtov kallades som andra rådgivare i första presidentskapet i februari 2008. Han inröstades som medlem i Tolls quorum i oktober 2004 efter att ha verkat som generalauktoritet sedan i april 1994. Han har verkat två gånger som statspresident. President Ochtov är född i dåvarande Tjeckoslovakien och växte upp i Tyskland. Hans familj anslöt sig till kyrkan år 1947. President Ochtov gick in vid tyska flygvapnet och blev stridspilot. Han arbetade senare som flygkapten för Lufthansa. När han kallades som generalautoritet var han vicedirektör för flygverksamheten och chefpilot på Lufthansa. President och syster Ochtov har två barn och sex barnbarn. De tycker om fotvandring, musik och att vara med sina barn och barnbarn. Kören sjunger nu Let Zion in Her Beauty Rise.
Let Zion in her beauty rise, her light. Thank you so much for this beautiful musical.
Tack så mycket för den vackra musiken. Mina kära bröder och systrar, kära unga vänner. Jag är tacksam över förmånen att vara med er idag. Du lyfter alltid i min ande att omges av kyrkans unga vuxna. Och jag kan bara upprepa vad denna vackra kör just har förkunnat. Låt Sion tillväxa i skönhet. Och eftersom ni finns över hela världen representerar ni på ett vackert sätt kyrkans framtid och styrka. Tack vare era rättfärdiga önskningar och er beslutsamhet att följa frälsaren ser framtiden för kyrkan ljus ut. Jag har en hälsning och en välsignelse från president Thomas S. Monson. Första presidentskapet ber ofta för er. Profeten älskar er. Vi ber alltid Herren att välsigna, bevara och leda er. För mycket mer än 100 år sedan så återgav en amerikansk poet en gammal liknelse på rim. Diktens första vers lyder: sex lärda män från Hindustan ville allt studera. De fördes till en elefant, men alla var de blinda. Det skulle få en säker bild genom att observera. I dikten förs var en av de sex resande fram till varsin del av elefanten och sen beskriver de den för de andra vad de upptäckt. En av männen finner elefantens ben och säger att djuret är runt och liknar ett träd. En annan känner en bete och beskriver elefanten som ett spjut. En tredje tar i svansen och hävdar att elefanten liknar ett rep. En fjärde hittar snaben och hävdar att elefanten är som en stor orm. Var och en beskriver sanningen. Och eftersom kunskapen kommer av personlig erfarenhet hävdar var och en att han vet vad han vet. Dikten slutar: sex lärda män från Hindustan, de slogs för var sin del och alla var så säkra på att de andra hade fel. Fast ingen sett en elefant som den är när den är hel. Vi ser på den här berättelsen på avstånd och ler. Ja, vi vet ju hur en elefant ser ut. Vi har läst om dem och sett dem på bio. Och många har till och med sett den med egna ögon. Vi tror, vi vet sanningen om vad en elefant är. Att någon fäller ett omdöme baserat på en aspekt av sanningen och sen tillämpar den på helheten verkar absurt, till och med otroligt. Å andra sidan, ser vi inte oss själva i de här sex blinda männen? Har vi någon gång gjort oss skyldiga till samma sätt att tänka? Jag tror att den här berättelsen har blivit populär i många kulturer i så många år därför att den har universell tillämpning. Aposteln Paulus sa att världen är otydlig och att vi bara ser en del av sanningen som i en gåtfull spegelbild. Ändå verkar det vara en del av vår natur som människor att göra antaganden om människor, politik och fromhet baserade på vår ofullständiga och ofta vilseledande erfarenhet. Jag påminns om berättelsen om ett par som hade varit gifta i 60 år. De hade sällan grälat under den tiden och deras dagar tillsammans förflöt i lycka och förnöjsamhet. De delade allt och hade inga hemligheter för varandra utom en. Hustrun hade en ask som hon förvarade på en byrå. Hon sa till sin man när de gifte sig att han aldrig fick titta i den. Årtionden gick och dagen kom när mannen tog ner asken och frågade om han äntligen kunde få veta vad den innehöll. Hustrun samtyckte och han öppnade asken och fann 2 små dukar och 25 000 dollar. När han frågade hustrun vad det betydde svarade hon: när vi gifte oss sa min mor till mig att när jag var arg på dig eller när du sa något jag inte tyckte om så skulle jag inte klaga utan bara virka en duk och sen tala igenom det med dig. Mannen rördes till tårar av den ljuvliga berättelsen. Han förundrades över att han under 60 års äktenskap hade stört sin hustru så lite att hon bara virkat 2 små dukar. Han kände sig mycket nöjd med sig själv och tog sin hustrus hand och sa: det förklarar dukarna, men de 25 000 dollarna då? Hans hustru log ljuvt och sa: det är pengar jag tjänat på att sälja alla de dukar jag har virkat genom åren.
Not only does this story teach an interesting...
Den här berättelsen lär oss inte bara ett ovanligt sätt att handskas med konflikter i äktenskapet, utan den lär oss också att det är dumt att dra slutsatser av begränsad information. Allt för ofta är de sanningar vi intalar oss själva bara fragment av sanningen, och ibland är de inte sanna alls. Idag vill jag tala om sanningen. När jag gör det vill jag att ni tänker på några viktiga frågor. Den första frågan är: vad är sanning? Den andra: är det verkligen möjligt att veta sanningen? Och tre: hur bör vi reagera när vi får veta sånt som motsäger de sanningar vi lärt förut? Vad är sanning? Under de sista timmarna före sin död så fördes frälsaren inför Pontius Pilatus. Judarnas äldste hade anklagat Jesus för uppvigling och förräderi mot Rom och krävde att han skulle avrättas. När Pilatus stod ansikte mot ansikte med mannen från Galileen frågade han: är du en konung? Jesus svarade: ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Jag vet inte vad för slags man Pilatus var, och jag vet inte vad han tänkte. Men jag misstänker att han var högt bildad och hade sett mycket av världen. Jag anar en viss trött cynism i Pilatus svar. Jag hör rösten av en man som kanske en gång var idealist, men som nu, efter mycket erfarenhet av livet, verkar lite förhärdad och trött. Jag tror inte att Pilatus uppmuntrade till ett samtal när han genmälde med 3 enkla ord: vad är sanning? För att förtydliga så undrar jag om han inte faktiskt frågade: hur kan någon någonsin veta sanningen? Och det är en fråga för alla tider och för alla människor. Så, hur är det? Kan någon veta sanningen? Några av de största hjärnor som någonsin levt på jorden har försökt att besvara den frågan. Sanningens undflyende natur har varit favorittema för historiens största diktare och berättare. Shakespeare tycktes särskilt fascinerad av den. Nästa gång ni läser någon av Shakespeares tragedier, så lägg märke till hur ofta intrigen handlar om missförstånd om en viktig sanning. Aldrig i världshistorien har vi haft lättare tillgång till mer information. En del av den sann, en del falsk, ofta bara delvis sann. Därför har det aldrig i världshistorien varit viktigare att förstå hur man rätt skiljer mellan sant och osant. En del av problemet med sökandet efter sanningen är att mänsklig visdom så ofta svikit oss. Vi har så många exempel på sånt som mänskligheten visste var sant, men som senare visat sig vara fel. Till exempel, trots en gång överväldigande enighet är jorden inte platt. Stjärnorna snurrar inte runt jorden. Att äta en tomat dör man inte genast av. Och naturligtvis, människan kan faktiskt flyga, till och med genom ljudvallen. Skrifterna är fyllda av berättelser om män och kvinnor som feltolkade sanningen. I Gamla testamentet så kunde Biljam inte motstå lönen för orättfärdighet som erbjöds av moabiterna. Så han övertalade sig själv till att tro på en ny sanning och hjälpte moabiterna att få israeliterna att dra på sig förbannelse genom omoral och olydnad. Avfällingen Korior bekände efter det att han har lett många bort från sanningen, att djävulen bedragit honom, så han faktiskt trodde att det han sa var sant. I Mormons bok skapade både nefiter och lamaniter sina egna sanningar om varandra. Nefiternas sanning om lamaniterna var att de var vilda och grymma och ett blodtörstigt folk som aldrig skulle kunna ta emot evangeliet. Lamaniternas sanning om nefiterna var att Nefi hade stulit sin brors förstfödslorätt och att Nefis efterkommande var lögnare som fortsatte beröva lamaniterna det som rätteligen var deras. De här sanningarna gödde deras hat mot varandra tills det helt uppslukade dem. Självklart så finns det många exempel i Mormons bok som motsäger de här båda stereotyperna, men nefiter och lamaniter trodde på de här sanningarna, vilket formade detta en gång mäktiga och vackra folks öde. På sätt och vis är vi alla mottagliga för sånt här märkligt tänkande. Sanningarna som vi håller fast vid formar både våra samhällen och våra personligheter. Allt för ofta är de här sanningarna grundade på ofullständiga och felaktiga bevis, och ibland tjänar de själviska motiv. Det här med fördomar kommer sig delvis av människors tendens att sudda ut linjen mellan tro och sanning. Allt för ofta förväxlar vi tro med sanning och tänker att eftersom någonting verkar förnuftigt eller är bekvämt, så måste det vara sant. Omvänt så vill vi ibland inte tro på en sanning och förkasta den, eftersom den kräver att vi ändrar oss eller kanske medger att vi har haft fel. Ofta förkastas sanningen eftersom den inte verkar stämma med tidigare erfarenheter. När andras åsikter eller sanningar motsäger våra egna, så istället för att överväga möjligheten av att det kan finnas information som är till hjälp eller kan förbättra eller komplettera det vi vet, drar vi ofta snabba slutsatser eller antar att den andra personen är felinformerad, dum eller försöker att avsiktligt lura oss. Olyckligtvis så kan den här tendensen sprida sig till alla delar av våra liv, från idrott till relationer och från religion till politik. Ett tragiskt exempel på det här är berättelsen om Ignaz Semmelweis, en ungersk läkare som praktiserade medicin i mitten på 1800-talet. Tidigt under sin karriär upptäckte Dr. Semmelweis att 10% av kvinnorna som kom till hans klinik dog i barnsängsfeber. medan dödstalet vid en närliggande klinik var mindre än 4%. Han bestämde sig för att ta reda på varför. Efter att undersökt de båda klinikerna drog Dr. Semmelweis slutsatsen att den enda tydliga skillnaden var att hans egen klinik var en undervisningsklinik där döda kroppar undersöktes. Han såg läkare som gick direkt från att utföra obduktioner till att arbeta med förlossningar. Han drog slutsatsen att liken på något sätt hade smittat händerna och orsakat den dödliga febern. När han började rekommendera läkarna att tvätta händerna med klorerad kalklösning möttes han likgiltigt och hånfullt. Hans slutsatser motsade andra läkares sanningar. En del av hans kollegor ansåg till och med att det var absurt att tro att en läkares händer kunde vara orena eller orsaka sjukdom. Men Semmelweis envisades och han införde regeln att läkarna på hans klinik skulle tvätta händerna innan de utförde förlossningar. Och som följd av detta så sjönk dödligheten genast med 90%. Semmelweis kände att han haft rätt och var säker på att hans rekommendation nu skulle följas av hela läkarkåren. Men han hade fel. Inte ens det här dramatiska resultatet räckte för att övertyga många av den tidens läkare. Så, hur är det? Är det möjligt att veta sanningen? Med sanningen är det så att den existerar utan tro. Den är sann, även om ingen tror på den. Vi kan säga att väst är norr och norr är väst hela dagen och till och med tro det av hela vårt hjärta. Men om vi till exempel vill flyga från Quito, Ecuador till New York i Förenta Staterna så finns det bara en direkt riktning som för oss dit och det är norr. Väst duger bara inte. Det här är förstås bara en enkel liknelse från flyget. Men det finns verkligen sånt som absolut sanning. Oangriplig, oföränderlig sanning. Den här sanningen skiljer sig från tro, den är annorlunda än hopp. Absolut sanning är oberoende av den allmänna opinionen eller popularitet. Omröstningar förändrar den inte. Inte ens ständigt stöd av kändisar kan förändra den. Så hur kan vi hitta sanningen? Jag tror att vår himmelske fader gläds över sina barn när de använder sina gåvor och intellektuella förmågor till att uppriktigt söka sanningen. Genom seklerna har många visa män och kvinnor genom logik, resonemang, vetenskapliga upptäckter och faktiskt inspiration upptäckt sanningar. De här upptäckterna har berikat mänskligheten, förbättrat våra liv och inspirerat till glädje, förundran och vördnad. Ändå blir det som vi en gång trodde att vi visste ständigt förbättrat, modifierat eller till och med motbevisat av företagsamma forskare som försöker förstå sanningen. Som vi alla vet är det svårt nog att få fram sanningen genom våra egna erfarenheter. Och för att göra saken än värre har vi en motståndare, djävulen, som går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Satan är den stora bedragaren som anklagar bröderna, lögnernas fader, som ständigt försöker bedra oss så han kan få oss på fall. Motståndaren har många listiga knep för att hålla oss dödliga borta från sanningen. Han erbjuder oss tron att sanningen är relativ. Han vädjar till vår känsla för tolerans och rättvisa och håller sanningen dold genom att hävda att en persons sanning är lika giltig som någon annans. Ibland så lockar han oss att tro att det finns absolut sanning någonstans, men att det är omöjligt för någon att känna till den. Hos dem som redan omfattar sanningen är hans främsta strategi att så frön av tvivel. Han har till exempel fått många medlemmar att snava när de upptäcker information om kyrkan som verkar motsäga det som de tidigare lärt sig. Om du upplever någonting sånt, kom ihåg att i den här informationens tidsålder så finns det många som skapar tvivel på vad som helst och allting, när som helst och överallt. Du kommer att finna till och med de som fortfarande anser sig ha bevis för att jorden är platt. Att månen är ett hologram. Det ser lite grann ut som det, eller hur? Och att vissa filmstjärnor i verkligheten är varelser från en annan planet. Och det är alltid bra att komma ihåg att bara för att något finns i tryck, finns på internet, upprepas ofta eller har mäktiga förespråkare, så behöver det inte vara sant. Ibland presenteras osanna anspråk eller information på ett sådant sätt att de förefaller helt trovärdiga. Men när du ställs information som står i strid med Guds uppenbarade ord, så kom ihåg att de blinda männen i liknelsen om elefanten aldrig kunde rätt beskriva hela sanningen. Vi vet helt enkelt inte allting. Vi ser inte allting. Det som verkar motsägelsefullt nu kan bli helt begripligt när vi söker efter och tar emot mer pålitlig information. Eftersom vi ser en gåtfull spegelbild måste vi lita på Herren som ser allting klart. Ja, vår värld är full av förvirring. Men till sist ska alla våra frågor besvaras. Allt vårt tvivel kommer att ersättas av förvissning. Och det beror på att det finns en källa till sanning som är fullständig, riktig och oförstörbar. Den källan är vår oändligt vise, allvetande himmelske fader. Han känner sanningen som den varit, som den är och som den kommer att vara. Han förstår allting och han är över allting och allting är genom honom och av honom. Vår kärleksfulla himmelske fader erbjuder sin sanning till oss, sina dödliga barn. Så vad är denna sanning? Det är hans evangelium. Det är Jesu Kristi evangelium. Jesus Kristus, han är vägen, sanningen och livet. Om vi bara har mod nog och tro till att vandra på hans väg, leder den oss till frid i hjärta och sinne och till varaktig mening med livet, till glädje i den här världen och till lycka i den kommande världen. Frälsen är inte långt borta från någon enda av oss. Vi har hans löfte att om vi söker honom allvarligt ska vi finna honom. Men hur kan vi veta att den här sanningen är olik all annan sanning? Hur kan vi lita på den här sanningen? Inbjudan att lita på Herren befriar oss inte från ansvaret att själva söka kunskap. Det här är mer än en möjlighet. Det är en skyldighet, mina unga vänner. Det är en skyldighet. Det är en av orsakerna till att vi sändes till den här jorden. Sista dagars heliga ombes inte att blint acceptera allt de hör. Vi uppmuntras att tänka och upptäcka sanningen på egen hand. Vi förväntas begrunda, söka, bedöma och därigenom komma fram till en personlig kunskap om sanningen. Brigham Young sa: "Jag är rädd att detta folk litar så mycket på sina ledare att de inte själva frågar Gud om de är ledda av honom. Jag är rädd att de slår sig ned i ett tillstånd av självsäkerhet. Må varje man och kvinna veta genom viskningar från Guds ande till dem själva huruvida deras ledare vandrar på de vägar som Gud föreskriver." Slutcitat. Vi söker efter sanningen var helst vi kan finna den. Profeten Joseph Smith lärde att mormonism är sanning. Den första och fundamentala principen i vår heliga religion är att vi tror att vi har rätt att omfatta all sanning. Varje sak som är sann utan begränsningar eller förhindrar de människors trosuppfattningar eller vidskepliga åsikter. Slutcitat. Ja, vi har det eviga evangeliets fullhet. Men det betyder inte att vi vet allt. Ja, en princip i det återställda evangeliet är att Gud ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike. Är det inte det vi tror på? Återställelsen av Jesu Kristi evangelium skedde därför att en ung man med ödmjukt hjärta och vaket sinne sökte sanningen. Josef studerade och handlade sedan därefter. Han upptäckte att om en människa brister i visdom kan hon fråga Gud. Och då ska sanningen villigt ges till henne. Återställelsens stora under var inte bara att den rättade till falska uppfattningar och förvrängda lärosatser, men det gjorde den. Men den öppnade himlens förlåt och inledde ett ständigt flöde av nytt ljus och ny kunskap som har fortsatt fram till vår tid. Därför söker vi ständigt efter sanning i alla bra böcker och andra sunda källor. Finns det något som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt så söker vi efter detta. På det sättet kan vi stå emot den ondes bedrägerier. Och på det sättet lär vi sanningen bud på bud, rad på rad. Och vi lär att intelligens håller sig till intelligens och att visdom tar emot visdom och sanning omfattar sanning. Mina unga vänner, när ni accepterar ansvaret att söka efter sanningen med ett öppet sinne och ett ödmjukt hjärta så blir ni mer toleranta mot andra, mer villiga att lyssna, mer beredda att förstå, mer benägna att bygga upp istället för att riva ner. Och mer villiga att gå dit Gud vill att ni ska gå. Tänk på saken. Vi har faktiskt en kraftfull och pålitlig ledsagare i detta fortlöpande sökande efter sanningen. Vem är det? Det är den heliga anden. Vår himmelske fader visste hur svårt det skulle bli för oss att genom allt det konkurrerande brus som omger oss urskilja sanningen i dödligheten. Han visste att vi skulle kunna se bara en del av sanningen. Och han visste att Satan skulle försöka bedra oss. Därför gav han oss den heliga andens himmelska gåva för att lysa upp våra sinnen, undervisa oss och vittna för oss om sanningen. Den heliga anden är en uppenbarare. Han är hjälparen som undervisar oss om sanningen om allting, som vet allt och har all makt i enlighet med visdom, barmhärtighet, sanning, rättvisa och dom. Den helige anden är en trygg och säker vägvisare som hjälper alla dödliga som söker Gud medan de seglar på de ofta upprörda vattnen av förvirring och motsägelser. Vittnesbördet om sanningen från den helige anden är tillgänglig för alla, överallt, över hela jordklotet. Alla som söker efter sanningen, som utforskar den i sitt eget sinne och som frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, ska få veta sanningen genom den helige andens kraft. Och det finns dessutom den helige andens oerhörda gåva som kan fås av alla som gör sig värdiga genom dopet och genom att leva värdiga. Hans ständiga sällskap. Ja, er kärleksfulla himmelske fader lämnar er aldrig ensamma i dödligheten för att vandra i mörker. Ni behöver inte bli bedragna. Ni kan övervinna världens mörker och upptäcka gudomlig sanning. Men några söker inte efter sanningen lika mycket som de söker stridigheter. De söker inte uppriktigt att få veta. Istället önskar de strida med ord, glänsa med inbillad lärdom och på så sätt orsaka stridigheter. De bortser från eller förkastar aposteln Paulus råd till Timoteus. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att de föder strider. Som Jesu Kristi lärjungar så vet vi att sådana stridigheter är oförenliga med den ande som vi litar till när vi söker sanningen. Som frälsaren varnade nefiterna, ty sannerligen säger jag er, den som har en stridslysten ande är inte av mig utan av djävulen, som är fader till stridigheter. Om ni följer anden, leder ert eget sökande efter sanningen oundvikligen till Herren och frälsaren, Jesus Kristus. För han är vägen, sanningen och livet. Det är kanske inte det mest bekväma sättet. Det är troligen också den väg som är minst trafikerad. Och det är en väg med berg att bestiga och strida floder att korsa. Men det är hans väg. Frälsarens väg. Jag tillägger mitt vittnesbörd, så som Herrens apostel, att Jesus är Kristus, den levande Gudens son. Jag vet det med hela mitt hjärta och sinne. Jag vet det genom den heliga andens vittnesbörd och kraft. Jag ber er att inte spara någon möda i ert sökande efter att själva få veta denna sanning. För denna sanning ska göra er fria. Mina kära unga vänner, ni är Israels hopp. Herren känner er. Han älskar er. Vi älskar er. Herren har stort förtroende för er. Han litar på er. Han känner till era framgångar och han är medveten om era svårigheter och frågor i livet. Det är min bön att ni ska söka sanningen ärligt och oförtröttligt och att ni ska längta efter att få dricka ur all sanningskälla vars vatten är ljuvligt och rent. En källa som flödar fram och ger evigt liv. Jag välsignar er med tillit till Herren och en djupt rotad önskan att rätt kunna skilja sanning från osanning nu och i hela era liv. Det är min bön och min välsignelse. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Dear Heavenly Father.
Kära himmelske fader, vi är så tacksamma att vi kunnat vara här ikväll, att vi fått lyssna till president Ortofs ord. Himmelske fader, vi ber dig hjälpa oss tillämpa de här sakerna i våra liv. Hjälp oss bli bättre och mer lika frälsaren. Vi är tacksamma för alla de välsignelser som du har gett oss, för den här världen och våra kroppar, allt det som du har skapat. Vi tackar för missionärerna och ber dig välsigna dem med trygghet och att de ska veta hur de kan hjälpa människor fatta de beslut som för dem närmare din son. Detta säger vi i Jesu Kristi namn. Amen.